Härligt! Kul att få vara här i Bollstakyrkan. Jag flyttar fram mig lite, jag känner att jag var lite närmare. Jag har varit i Bollsta förut, har några vänner som jag hälsat på här. Men just in i kyrkan här har jag aldrig varit, så det känns väldigt kul. Sara heter jag, Sara Wiberg, gift med Jonas sen snart ett år. I december så har vi vår första årsdag, så det är spännande och häftigt att få vara gift. Det är en speciell grej att få ha någon man delar livet med hela tiden. Kul. Innan jag presenterar mig bara lite mer. Vad härligt det är, vad reflekterar du nu, att få lovprisa Jesus och få upphöja honom. Det händer något speciellt i våra liv, tror jag, när vi lovsjunger Jesus. Han är värd vår lovsång alltid, oavsett vilka situationer vi står i. Vad vi går igenom, vad som har hänt i veckan eller vad som ligger framöver. Så han alltid värd vår lovsång. För att han sitter på tronen, han har besegrat allt det onda. Och de saker vi bekymrar oss över, de problem vi har, de jobbiga situationer vi står i, de har han redan vunnit seger över. Och när vi lovprisar Jesus, så dels så sätter vi honom på den plats som han ska ha i våra liv. Vi lovprisar honom som Herre och Frälsare. Och vi förstår att vi är i behov av hans hjälp. Att han är vår Herre och Frälsare. Det är inte vi som ska klara av och lösa och fixa alla problem vi har. Det är inte vi som själva i våran kraft kan övervinna den onde eller kan övervinna de problem vi möter. Men när vi förstår att Jesus har vunnit seger och när vi lovprisar honom, så ställer vi oss själva i den positionen i Jesus seger. Och där finns det en tro att kunna övervinna de problem och svårigheter och utmaningar som vi ställs inför i vår vardag. För det gör vi allihopa. Så att jättehärligt att få lovprisa Jesus. Vi liksom förstår att vi har en seger som redan lever i och som vi får vandra i. Jättehärligt. Och det är någonting som jag tycker är så viktigt i en församling. Jag kommer inte från det här området från början. Just nu bor vi i Sollefteå. Flyttade dit. Jag gifte mig med Jonas. Innan dess så bodde jag i Hammarstrand. Det ligger, vad är det härifrån? 1,5 timme ungefär. Sollefteå och sen vidare mot Östersund. Hammarstrand. Det är 10 mil. Ja, det beror på hur fort man kör. Vi säger 1,5 timme så ligger vi säkert där. Yes, dit flyttade jag för ungefär 7 år sedan. Innan dess kom jag söderifrån, typ Örebro-trakten ungefär. Så att jag är inte alls från området här. Men jag flyttade dit för att jag trodde så på att det finns en ny tid för församlingarna i vårt område här uppe i Jämtland, Ångermanland. Vad är det här? Är det också Ångermanland? Nej, Västernorrland. Det är Ångermanland landskapet. Ja, det hör ändå ihop här, va? Hela trakten här. Geografi var inte min starkaste ämne i skolan, men jag hittade i alla fall hit. Jonas körde, så det var bra. Stabilt. Jag flyttade hit för att jag tror verkligen på en ny tid för församlingarna här. Jag engagerar mig i ett projekt som heter Nystart. Och när vi då jobbade med att hjälpa mindre församlingar till att få en nystart och en omstart. Och mycket församlingar som kanske var ganska få medlemmar. I Hammarstrand, just dit jag flyttade, så hade församlingar redan hunnit lägga ner. Så jag fick vara med i ett team och starta upp och stå i en uppstart av församlingen från början. Och det var jättespännande. Men just det jag reflekterar över när jag också rest runt till andra församlingar som har behövt en nystart och en förändringsprocess, är just det att många har börjat tappa tron på att det liksom finns en framtid och ett hopp. Och man tänker, nej men rent statistiskt sett så har vi gått ner i medlemsantalet och det har blivit sämre och färre medlemmar. Och det har varit ganska jobbiga situationer. Man har känt att vad finns det för framtid för den här församlingen? Men när jag läser Guds ord så står att det finns en framtid och ett hopp. Och han har kallat oss till någonting annat. Och just bara få tala ut och predika ut det, då växer en tro i våra hjärtan efter någonting annat, efter någonting mer. Jag tänker, det är inte svårare än så i våra naturliga liv. Om jag skulle ha någon som hela tiden sa till mig, ja men Sara, du är dålig och det här går inte bra och det här blir bara sämre för dig. Och hela tiden klanka ner på mig och säga massa negativa saker. Då sjunker jag ju under och jag börjar ju tappa tron för att det finns någonting gott och någonting bra i mig. Men om jag möter någon som börjar tala tro in i mig och börjar säga, men Sara, vad duktig du är på det här, och du, det här kommer gå bra, och det här kommer du fixa, och det här kommer funka jättebra för dig, då får jag tro för att det här går faktiskt. Och ungefär så är det också i våra församlingar, att när vi talar ut Guds ord som talar tro och som säger att det finns en framtid och ett hopp, då får vi tro för det, och vi får liksom se Guds perspektiv på situationer. Och de situationer vi möter i vårt liv, där får vi se att ja, men Gud, han har en annan plan, en annan lösning än de jobbiga och svåra saker vi kanske ibland ser att vi möter. Så det har jag engagerat mig en del i, och just tala tro in i församlingar och uppmuntrat dem. Och mycket får se liksom att man får se att Gud, han har något annat för vårt samhälle. För Jesus, han har ju dött på korset för 2000 år sedan. Det gjorde han en gång för alla och för alla människor. Så det spelar ingen roll om de människorna inte sitter här i Bollstakyrkan ikväll. De kanske är hemma i sina hem. Jag är säker på att många människor sitter och ber till Gud här i Bollsta. Fast ni kanske inte vet om att de tror på Jesus eller att de ber till Jesus. Så finns det jättemånga människor runt omkring er som regelbundet ber till Gud. För att de har en tro och en längtan efter att det finns någonting mer. Och det tror jag att vi ibland behöver få upp perspektiven i våra församlingar också. Se att det finns så många fler människor som längtar efter Jesus. Och som har sitt hjärta öppet för att få möta honom och bjuda in honom i sina liv. Yes, men det var inte just det jag skulle predika om. Men det blev så ändå lite grann här. Jag tänker att det är viktigt att påminna sig om. Men som sagt, bodde i Hammarstrand, var med i uppstarten av församling där. Sen så gifte jag med Jonas och vi har bosatt oss i Sollefteå. Vi är fortfarande med i församlingen i Hammarstrand och mycket, mycket på gång där också. Gud har gjort många saker och gör fortfarande mycket saker i samhället där och bland människor. Men vi tycker det är spännande att få leva ett liv där Gud får vara med oss i vardagen och se hur han leder framöver. Så det känns spännande. Yes, jag tror jag körde igång och delar ett ord ifrån Bibeln. För att det är ju nämligen så att oavsett vad vi får höra runt omkring i samhället, genom media, genom tv, genom vänner, genom folk överallt, så är det så mycket information som kommer in i våra huvuden hela tiden. Och ibland kan det vara svårt att sålla. Men det finns ett ord som alltid är sant, och det är Guds ord. Oavsett vad som händer i ditt liv, vad andra människor säger till dig och vad du får höra, så är Guds ord alltid sant, och det är värt att bygga sitt liv på, för det håller igenom allt. Och så här står det i Johannes evangeliet kapitel 8 och vers 31. Johannes 8 och 31. Det står att Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. När vi förblir i Guds ord, vad innebär det egentligen? Förbli i Guds ord. Läsa Guds ord. Inte bara läsa. Leva efter Guds ord. Och då ska vi förstå sanningen, och sanningen ska göra oss fria. Det är Guds ord som sanningen finns om våra liv, om vår framtid. Om framtiden för Bollsta. Framtiden för de här människorna. Gud har planerat en framtid och ett hopp för varenda människa. Det står i Bibeln: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte olyckans, för att ge er en framtid och ett hopp. De tankarna Gud har för det här samhället, för Bollsta, är en framtid och ett hopp. Då gäller det alla situationer. Det gäller skola, det gäller vård och omsorg. Det gäller affärerna, det gäller allting i hela samhället. Men sen gäller det också människornas, varje människas liv, varje människas relation, att få en relation med Jesus, att få lära känna honom. Det är vad Gud har tänkt och planerat för varenda människa i Bollsta. Och det kan vi alltid veta om. Men jag har en predikan idag som jag har fått på mitt hjärta, och som jag nu faktiskt har hållit i ett antal församlingar redan. Men jag känner att det här är aktuellt, och det är någonting jag skulle vilja dela med mig av till er. Någonting som är viktigt att påminna sig om. Men innan jag går in i det där, så vill jag att vi ska bara ta och knäppa våra händer och be en bön igen. För att jag vet att mina ord, de gör inte stor verkan om inte den helige ande verkligen får röra vid ditt hjärta. Och vi vet att när vi samlas tillsammans så är en helig ande mitt ibland oss. Och han har någonting att säga till var och en av oss. Så var öppen och förväntansfull på att höra vad en helig ande säger till just dig. Det kanske inte är något av de ord jag talar om, men han kanske vill ha ett speciellt tillfälle med dig just nu och predika in ditt liv. Så jag tackar dig helige ande att du är här just nu. Jag tackar dig för din närvaro mitt ibland oss. Jag tackar att när vi lovprisar dig, när vi upphöjer dig, när vi prisar dig Gud, då kommer du nu med din närvaro mitt ibland oss. Och tack att du är här just nu. Och tack att du har ett ärende till att svara. Du har någonting att säga till oss. Du har ett ord av uppmuntran, av tröst, av kanske förmaning, av ledning, av inriktning. Vad den är så har du ett ord att säga till oss mitt i våra liv, mitt i de situationer vi står i. Jag bara ber just nu att du ska bara hjälp oss att kunna öppna upp våra hjärtan. Öppna våra öron så vi får höra ditt ord. Öppna våra ögon så vi får se på, med ditt perspektiv Jesus. På de situationer vi står i, på de liv som vi lever. Bara tala rakt in i våra liv just nu. I Jesu namn. Amen. Yes. Jag ska tala på ett tema i dag, ikväll, i eftermiddag som handlar om lydnad. Om att lyda. Och då kan man få lite olika associationer till det ordet. Jag tänkte faktiskt på min uppväxt. Jag har vuxit upp i en familj. En mamma och pappa. Tre syskon. Jag vet att min mamma och pappa älskade mig när jag växte upp. De älskar mig fortfarande. Och det var några saker som mina föräldrar sa till mig när jag växte upp. Som litet barn fick man inte alltid göra som man ville. Utan en regel de hade, det var att vårt hus låg precis vid en väg. Det var ingen stor väg, men det var ändå en väg där det körde bilar. Så då sa de till oss att ni får inte vara ute och leka på vägen. Och det är ganska logiskt, kan vi vuxna människor tänka. Men vi tyckte det var ganska roligt att leka just på vägen. För att det var just där vi inte fick leka. Så vi gick ut då, jag och mina... Ja, vi var tre syskon. Min lilla syster var så pass liten ändå så att henne lurade vi inte med på de upptågen. Men vi gick ut i alla fall på vägen. Ställde oss på ett ställe där våra föräldrar inte såg oss. Det var en mur så. Och sen så när det kom bilar körandes på vägen så hade vi en liten tävling. Vi tävlade, jag och mina två bröder, om vem som vågade springa ut rakt över vägen närmast framför en bil som kom körandes. Och nu kan jag säga att det var en ganska så lågtrafikerad väg. Det gick ganska långsamt för bilarna så att de hann ju stanna och sådär. Men min storebror vann i alla fall. Han lyckades med det där ganska så bra. Och det här berättade vi ju aldrig för våra föräldrar. För vi förstod ju någonstans att det här var ju väldigt fel. De fick höra det kanske 10 år senare. Och då så hade de inte anat någonting. Så vi var ju ganska luriga i alla fall. Men jag förstår ju varför mina föräldrar sa åt mig att inte springa ut och leka på vägen. För att det var farligt. Det var inte för att de ville ta ifrån mig glädjen eller spänningen att leka den här leken. Utan det var ju för att det var rent livsfarligt att springa ut på vägen framför bilarna. Eller hur? En annan sak var att vi fick alltid, på lördagarna så hade vi lördagsgodis. Det var en tradition. Då fick vi en liten skål tilldelad och så hade de stoppat i lite godisbitar. Och så fick vi äta vårt godis. Och den där skålen tog ju alltid slut väldigt, väldigt snabbt. Och vi ville ju alltid ha mer godis. Men vi fick inte mer än den där skålen. Och då kan man ju tänka, jaha, då liksom ville våra föräldrar undanhålla oss den godheten att få godis. Liksom. Men sen jag blivit äldre och kunnat köpa mitt eget godis och kanske även varit med om tillfällen då man just har ätit lite för mycket godis och känner den här känslan att jag har ganska ont i magen just nu. Då förstår man kanske varför mina föräldrar sa att nej, men så här mycket godis får ni, sen räcker det. För att de ville inte att jag skulle få ont i magen. Eller hur? Men det fattade jag ju inte då som liten. Då ville jag ha mitt godis liksom. Och jag tänker att på samma sätt så är det ju med Gud. Om vi ska förstå det här med lydnad och att lyda Gud. Så är det ju att allting som står i Guds ord, som står skrivet i den här boken. Det är ju inte till för att begränsa våra liv. Vi läste precis här att om ni förblir i mitt ord och då är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Jag menar, det är inte för att begränsa oss, det är för att sätta oss fria. När vi läser Guds ord och när vi väljer att följa Guds ord så finns det en frihet i det. Då råkar vi inte på de här problemen att vi plötsligt kan bli påkörda av en bil eller få ont i magen. Nu rent billigt talat där, men i den situationen förstår att Gud, han vill oss gott. Och de saker han har skrivit i Bibeln, det är för att han vill oss gott. För att han har goda avsikter med oss. Och vi ska läsa ett bibelsammanhang som handlar just om det här. I Matteus kapitel 7 och vers 24-27. Matteus, det är första boken i Nya testamentet. Matteus kapitel 7, den man som heter Matteus, en av Jesu lärjungar som har skrivit den boken. Så Matteus kapitel 7, vers 24-27. Där står det så här. Att den som hör dessa mina ord, det är Jesus som säger det här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, alltså lyder dem, följer dem. Han liknar en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner och floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men, säger Jesus, den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog sig mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Här står alltså beskrivet om två män. Båda männen, de hör Guds ord. De hör Jesu ord. Båda män har läst Bibeln. Båda männen har hört Guds ord. Men det blir en så otrolig skillnad i deras liv. Den ena väljer att följa Guds ord, att göra det som står. Den andra väljer att inte följa Guds ord, att inte göra det som står. Och den mannen då som följde Guds ord och gjorde det som stod, han liknas vid en man som bygger sitt liv på en klippa. Och sen när problem och svårigheter kommer, alla vi människor går igenom svårigheter i våra liv. Oavsett om vi tror på Jesus eller inte, så möter vi problem och svårigheter. Och det skulle kunna liknas vid stormar eller vid störtfloder som kommer och slår mot oss. Men har vi då grundat vårt liv och byggt det fast och stabilt på klippan Jesus? Har vi sagt: Jesus, du är min Herre. Jag är inte själv Herre i mitt liv. Jag väljer att följa ditt ord. Jag väljer att göra dig till Herre. Jag väljer att du får vara den som leder mitt liv. Jag väljer att gå på det du säger till mig. Även om jag inte alltid fattar varför och vad som ska vara bra med det. Men du vet ändå bäst. Då bygger jag mitt liv på klippan, på Jesus. Och då när jag möter problem, svårigheter, kanske oro och ångest som kommer mot oss, vi kanske möts av förföljelse, vad den kan vara för grejer, så står jag stadigt och stabilt, för jag tror på Jesus och jag vacklar inte. Väljer jag däremot att läsa Bibeln och sen tänker jag att jo, men jag kanske kan göra så och så, men den här biten, den här förstår jag inte riktigt, varför har Jesus skrivit så här, men jag struntar i den, och liksom, då bygger man inte sitt liv på Guds ord, då bygger man inte sitt liv på Jesus. Och när problem och svårigheter kommer, när vi möter grejer i livet som är jobbiga, då har vi inte den stabila grunden att stå på, för vi har inte byggt vårt liv på Jesus. Och då står det att fallet blev stort för den mannen. Så det är så otroligt viktigt när vi läser Bibeln, att inte bara läsa den och få in kunskap i huvudet och veta massa saker om Bibeln. För att veta vad som är rätt och inte göra det, det är ingen skillnad på dig om du vet allt som står i Bibeln men väljer att inte göra det. Om du då jämför dig med någon människa som kanske aldrig har läst Bibeln och inte vet vad Guds ord säger. Det är ingen skillnad på dig och den personen då. För kunskap utan att göra det leder inte till någon skillnad i ditt liv. Och jag ska ge ett till exempel. Vi ska läsa om en man i Bibeln som just fick erfara, vara med om hur det var att inte lyda Gud. Och sen hur det var att faktiskt lyda Gud. Och vilka konsekvenser det fick för hans liv och för många andras liv. Men innan dess så ska jag berätta två saker som vi behöver ha med oss för att förstå det här med lydnad på rätt sätt. Det första vi behöver veta och som är grunden för det här, det är att förstå att Gud, han är god och han vill oss gott. Gud är god och han vill oss gott. Det står till exempel i Matteus kapitel 7, det samma kapitel vi läste tidigare. Men vers 9-11, där står det att, jag ska se om jag får upp det här. Kapitel 7, vers 9-11, där säger Jesus: vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Så här jämför Gud. När Gud jämför sig själv med oss så är han god och vi är onda. I jämförelse med Gud så är vi människor onda. För han är så otroligt god. Men han säger att om vi till och med är goda och ger våra barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte Gud, vår far i himlen, ge oss det som är gott? Så vi måste förstå att Gud, han vill ge oss gott. Han har goda saker för oss. Han har goda saker att ge till oss. Så det är nummer ett. Som man behöver förstå för att förstå det här med lydnad. Att Gud vill oss gott. Det är därför han säger saker åt oss. Vi ska lyda för att han vill oss gott. Nummer två. Det är att Gud, han älskar oss oavsett vad vi gör. Väljer vi att lyda honom eller väljer vi att inte lyda honom, så ändras inte Guds kärlek till oss. Utan den är lika stor hela tiden. Det vet jag också när jag ser på mina föräldrar hur de har varit mot oss barn. Vi var inte alltid lydiga mot dem. Men vi förstod att de alltid älskade oss. Och så är det med Gud, våran pappa i himlen, våra himmelske fader. Att det spelar ingen roll vad du gör i ditt liv, om du gör rätt eller fel, så älskar han dig lika mycket ändå. Det står i Romarbrevet kapitel 5 och vers 8 att Gud, han bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog på korset medan vi ännu var syndare. Så utan att vi hade förtjänat det, utan att vi hade gjort något rätt för att på något vis förtjäna oss till Guds kärlek, så valde han att låta Jesus dö på korset för syndfulla människor, för människor med fel och brister som du och jag. Det är en gåva som han gav till oss i kärlek för att han älskar oss. Och det stämmer för oss än idag. Jesus har dött för dig oavsett vad du har gjort tidigare, vad du kanske gör idag, vad du gör framöver, fel och brister du har i ditt liv, saker du kanske får jobba med, arbeta med. Så har Gud, Jesus har dött för de sakerna på korset och Gud, han har gett dig förlåtelse, så du får leva i hans frihet och i hans kärlek. Så de två grunderna vi behöver förstå. Gud, han vill oss gott och han älskar dig oavsett vad. Men då ska vi läsa om en man i Bibeln som heter Jona. Han har en egen bok till och med. Jona bok i Bibeln, den står i Gamla testamentet. Och vi ska läsa från kapitel 1. Och vers 1-3. Och den här är väldigt lärorik. Det finns många lärdomar i Jona bok. Så att, ta gärna och läs den sen när ni kommer hem hela boken. Det är bara 3-4 kapitel i den. Så det går snabbt att läsa. Men det står så här i Jona kapitel 1 vers 1-3. Så står det att Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Och han sa: bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den, för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona, han bröt upp för att fly till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Och han kom ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarshish. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Vad händer här nu? Jo, Jona, han hör Guds ord. På den tiden, Gamla testamentets tid, så talade Gud till särskilda utvalda människor, profeter, som skulle bära fram Guds budskap till resten av folket. Idag, tack och lov, så har vi den heliga ande, så Gud talar till oss var och en. Men Jona, han var en profet, han hörde Guds ord tala. Och Gud sa: be er till den stora staden Nineve och predika mot den. Jona, han hörde vad Guds röst sa, men han valde att inte följa. Han valde att åka till Tarshish, fly bort ifrån Herrens ansikte. Han ville inte vara lydig, han ville inte göra det som Gud sa. Och det som händer då, om man läser vidare, det är att han åker med det här skeppet. Och så kommer en väldig storm när de är ute på havet. Och skeppet, det håller på att gå under. Besättningsmännen som jobbar där, de tar och slänger all last över bord för att skeppet ska bli lättare så man ska klara sig genom stormen. Men till slut märker de att stormen blir bara värre och värre. Och det går inte. Vi klarar oss inte igenom den här stormen. Och då börjar de allihopa. De ber var och en till sina gudar. De hade olika gudar där. Men slut kommer Jona. Jona låg och sov. Hur han nu kunde göra det i stormen, det förstår jag inte. Men så kommer Jona upp och förklarar för dem att det är på grund av mig som den här stormen har kommit. Jag har flytt bort ifrån Gud. Jag är olydig mot min Gud. Mot Gud. Och han är himmelens och jordens Gud. Därför har den här stormen nu kommit och drabbat oss. Och nu vill jag bara stanna upp här lite kort och förklara det här med stormar som kommer. Nu var det ju en fysisk storm. De var ute på en båt på havet. Det var en fysisk storm som kom. Ibland kan vi uppleva stormar i vårt liv som vi får möta. Det kan vara olika problem och svårigheter, oro som drabbar oss. Det kan vara saker som händer i vårt liv som är jobbigt, som kan kännas som stormar i vårt liv. Och även fysiska saker såklart som kan drabba oss och komma emot oss. Men då vill jag bara börja med att säga att bara för att du möter jobbiga situationer i livet så betyder inte det automatiskt att du har varit olydig mot Gud. För alla får ju möta svåra saker i livet. Men skillnaden är ju då att har du byggt ditt liv på Guds ord, står du stabilt på klippan Jesus, så har du en trygghet att du tar dig igenom den här stormen. För Jesus, han är med dig och du får slänga dina bekymmer på honom och han hjälper dig igenom. Men har däremot inte byggt ditt liv på Jesus, så blir det väldigt jobbigt när en storm kommer i livet. Och det känns kanske som att man håller på att gå under och sjunka genom den. Men som sagt, det är inte alltid att vi har varit olydiga mot Gud som gör att vi möter jobbiga situationer, utan det kan komma annars också. Jag vet hur det är i många länder, tack och lov inte i Sverige, men i många andra länder så blir människor förföljda på grund av sin tro. Och då har man ju faktiskt följt Guds ord, man tror på Jesus, man bygger sitt liv på Jesus och får möta förföljelse på grund av det. Men det är inte för att man har gått emot Guds vilja, utan då är det saker som händer. Och det är någon som vill försöka stoppa och förstöra. Men i alla fall, i Jonas situation så kom den här stormen. Och det var ju för att han hade varit olydig mot Gud. Han hade sprungit iväg från Gud. Och det han säger då till de här männen på besättningsbåten, säger han till dem att släng mig i havet så blir det lugnt. Och de tvekar fram och tillbaka. Men till slut kom fram till att okej, det är Jonas fel. Vi slänger honom i havet. Och när de gör det så blir havet helt lugnt och stilla. Stormen slutar direkt. Och det som händer där och då är ganska häftigt. De här männen på båten, de börjar tillbe Gud. För de förstår att den Gud som Jona trodde på, han är liksom Gud över till och med havet och stormen och allting. Vilken mäktig Gud Jona tror på. Så de i båten, de börjar tro på Gud. Så det var ganska häftigt. Men för Jona då, han hamnar i havet och Gud, han sänder en stor fisk, en val, som slukar honom levande. Och han ligger i fiskens mage i 3 dagar och 3 nätter. Och jag vet inte om någon av er har varit i någon fiskmage någon gång. Jag skulle inte tro det. Nej, du skrattar lite där. Antagligen inte du då. Inte jag heller. Men jag kan tänka mig en situation att vara i fiskens mage. Alltså det finns inte jättemycket att göra. Man har liksom ingen att spela Fia med knuff med. Man har liksom ingen att prata med. Det är ganska så tråkigt skulle jag tro. Men det kanske var bra för Jon i det här fallet. För han fick ju mycket tid då att faktiskt be till Gud i fiskens mage. För det är ungefär det enda man kan göra. Om du någon gång hamnar i magen på en fisk, så det enda du kan göra är att be till Gud. Så passa på att göra det. Och det funkar väldigt bra för Jona. För att Gud, han säger till fisken att spotta upp Jona på land igen. För i magen där så tar Jona och vänder om till Gud. Han ber om förlåtelse, han omvänder sig från det fel han hade gjort. Det är väldigt viktigt när man har gjort fel att be Gud om förlåtelse och vända om från det man har gjort. Och fisken spottar upp honom på land igen. Då står det nu lite längre fram i Jona kapitel 3 och vers 1-3. Det står att Herrens ord kom för andra gången till Jona. Och han sa, bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap som jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Här kommer Guds ord till Jona en gång till. Han säger ungefär samma sak. Bege dig till staden Nineve och predika för den det budskap jag ger dig. Skillnaden den här gången var att nu valde Jona att lyda. Han gjorde det som Guds ord sa. Och han åkte till den här staden Nineve. Och vi ska bara stanna upp här lite grann. För det är väldigt, jag tycker det är väldigt häftigt det här att Jona, han var ju väldigt, alltså, totalt olydig mot Gud. Ganska upprorisk och flydde bort från Guds ansikte. Men här så ger Gud Jona en andra chans. Och det är någonting som är viktigt att påminnas om också när det handlar om lydnad. att bara för att vi har varit olydiga en gång så tar inte Gud och förkastar oss. Utan han ger oss en andra chans och han ger oss upprättelse. För det är vad han vill ge oss. Så det spelar ingen roll vad du har gått igenom i livet tidigare. Vad du kanske har gjort för dumma saker. Du kanske har sagt något elakt idag till någon. Det spelar inte så stor roll för Gud. Han ger dig en andra chans. Du kan få be om förlåtelse. Du kan få omvända dig. Och du kan få en andra chans. För Gud, han ger aldrig upp om dig. Han ger aldrig upp om dig mitt i din situation. Och så var det för Jona också. Han fick en andra chans. Och han gick den här gången till Nineve och började predika för dem det budskap som Gud gav honom. Och är det någon som vet vad det var han predikade? Vad var det Jona sa till folket i Nineve? Vad hade han för budskap? Det står i kapitel 3, Jona kapitel 3 och vers 4. Det här budskapet som Jona hade skulle jag kunna säga att ungefär, alltså det är ingen predik, alltså om det skulle komma någon, jag är också pastor i kyrkan i Hammarstrand, skulle det komma någon och predika det här budskapet så skulle jag slänga ut den personen direkt. Jag skulle tänka, det här är liksom inte ett riktigt predikan. Det här är liksom inget uppmuntrande, det är ingenting som leder till någonting bra. Men det var den här predikan Jona predikade. Och det står att Jona, han gick in i staden. Han predikade och han sa: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Det var den predikan han hade. Det var ingenting liksom, omvänd er, sök Gud, kom igen, det finns något bättre för er. Gud, han har en framtid för er, det finns ett hopp för er. Det var inga uppmuntrande ord. Det var bara, om 40 dagar ska den här staden förstöras. Om 40 dagar ska den här staden förstöras. Om 40 dagar ska den här staden förstöras. Det var hans budskap som han predikade i staden Nineve. Det var inte särskilt uppmuntrande. Det var liksom inte ett budskap som man kanske vill höra. Men faktum är att det gjorde väldigt effekt. Kungen i Nineve hörde det här budskapet. Och han utlöste en fasta över hela Nineve. Det var en stor stad. Så människor fastade. De varken åt eller drack. Jag tror till och med att djuren fastade. Jag kommer inte ihåg. Det står bara om människorna. Nej, jo. Kungen sa, varken människor eller djur, kor eller får ska smaka någonting. De ska inte äta, de ska inte dricka. De klädde sig i säcktyg och hade aska på huvudet för att visa att de sörjde. Och så sörjde de och omvände sig till Gud. Och då säger de, om vi gör det här så kanske Gud ångrar det onda han har tänkt göra. Han kanske ångrar ödeläggelsen. Och faktum är att när det står i vers 10, Jona kapitel 3 vers 10, så står det att när Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, så ångrar han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Och det här är väldigt häftigt. På den predikan, om 40 dagar ska den här staden förstöras, om 40 dagar ska den här staden förstöras, så omvände sig alla människor. En stad på 120 000 människor. Och djuren var också med och fastade i det här fallet. Och alla blev räddade. Gud ångrade det han tänkt att göra. För staden vände om till Gud. De sökte Gud. Och den här staden fick klara sig. Så att Jona lydde Gud, det ledde ju till att en hel stad med 120 000 människor faktiskt blev räddad. På den handlingen att han valde att lyda Gud och gå till Nineve och predika det budskap som Gud gav dem, som Gud gav till honom. Det fick en sån stor effekt. Och kanske är det så i ditt och mitt liv också. Vi kanske inte alltid tänker på det, vi kanske inte alltid märker det. Men om vi, när vi läser Guds ord, också börjar lyda det och följa och göra det som står, att det faktiskt kan få ringa på vattnet runt omkring oss. Det kan betyda frälsning. Det kan betyda liv. Det kan betyda hopp. Det kan betyda glädje. Det kan betyda en förändrad situation. framtid för en annan människa. Kanske för en hel familj. Kanske för en helt samhälle. Kanske för en hel stad eller ett helt område. Att vi inte bara läser Guds ord och att det får bli kunskap vi har i huvudet. Utan att vi läser Guds ord och också väljer att göra det som står. Det kan göra hela skillnaden för kanske en annan människa till att börja med. Om Jesu 12 lärjungar, om Jesu lärjungar inte hade tagit Jesu ord på allvar. De sista orden som Jesus säger innan han lämnar dem. Det står i Matteus kapitel 28, vers 18-20 om ni vill läsa senare. Men Jesus säger att gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag med er alla dagar till tidens slut. Om lärjungarna inte hade följt den befallningen. Om de inte hade gått ut och gjort fler folk till lärjungar. Och döpt fler människor. Och lärt dem att också följa Guds ord. Och de i sin tur går ut och gör folk till lärjungar. Och döper människor. Och lär dem att följa Guds ord. Så att de går ut och gör folk till lärjungar. Döper och lär dem att följa Guds ord. Då hade jag aldrig lärt känna Jesus. Då hade det tagit slut med den generationen. Om ingen människa hade delat med sig, om ingen människa hade följt Guds ord och gjort det som stod, då hade jag aldrig fått möta Jesus. Då hade det varit lika illa ute med mig som de här människorna i staden Nineve. För det står i Bibeln att Jesus är en enda vägen till Gud. Det är genom tron på Jesus, genom att bjuda in Jesus i ditt liv och säga: Jesus, du är min Herre och frälsare. Tack för att du har tagit mina synder upp på korset. Tack för att du tagit mina sjukdomar. Tack att du tagit mina problem. Tack att jag får komma till dig precis som jag är. Med mina problem. Med alla svårigheter jag bär. Och du dömer mig inte. Du älskar mig. Du ser rakt igenom mig. Du ser rakt igenom alla fel och brister jag har. Men du dömer mig inte. Utan du älskar mig. Och du vill rädda mig. Du vill ge mig en framtid, ett hopp. På grund av det så kan jag stå här idag och vara glad. Och vara tacksam. För jag vet att det finns en framtid och hopp för mig. Redan här och nu på jorden så får jag leva med Jesus. Han är med mig varje dag. Jesus sa de sista orden, han sa: jag är med er alla dagar till tidens slut. Det finns inte en dag som Jesus inte är med mig. Han är med mig varje sekund, varje stund. Allt jag möter, allt jag går igenom. Så är Jesus med mig. Men jag vet också att han är med mig in i evigheten. Den dag som jag får lämna den här jorden. Jag vet inte vilken dag det är. Det skulle kunna vara imorgon. Det skulle kunna vara om 10 år. Jag har sagt till Gud att jag vill leva tills jag blir 120. Jag vet inte om det funkar, men hoppas på det. Om jag i alla fall får göra det, så vet jag att den dag jag dör sen som 120 plus en dag. Så han kan ju ta ifrån mig på min födelsedag, tänker jag. Han får vänta en dag. Så när jag är 120 plus en dag, så tänker jag att då kanske Jesus kommer och hämtar hem mig. Och då vet jag att då har jag en evighet i himlen tillsammans med Jesus. Så att det finns ett hopp i det här. Och det gör så stor skillnad när vi läser Guds ord, när vi följer det och när vi börjar dela med oss av det till andra människor. Det gör en sån skillnad i våra liv. Så det vi ska göra, det jag vill uppmuntra er till, det är att läs Guds ord, läs Bibeln varje dag. Varje dag behöver du läsa Bibeln. Det behöver inte vara långt varje dag. Du behöver inte sitta liksom i 3 timmar om du tycker det är jobbigt att läsa. Däremot kan du lyssna på Bibeln också i Bibelapp i telefonen om du tycker det är svårt att läsa. Kan du lyssna om du är ute och går eller springer eller joggar. Lyssna på Bibeln. Lyssna på Guds ord. Läs Guds ord varje dag. För som vi läste i början, så är Guds ord, Jesu ord, är sanningen. Och sanningen sätter oss fria. I Guds ord får vi höra sanningen om våra liv och om den här världen. Där har vi sanningen, för Jesus är vägen, sanningen och livet. Så läs Guds ord varje dag. När du gör det, be också den helige ande om hjälp. När Jesus lämnar lärjungarna sa han att vänta, gör inte det här uppdraget själva. Vänta i den här staden, innan ni springer ut och predikar för alla, så ska ni vänta. För ni ska få kraft ifrån höjden. Och de väntade och de bad till Gud. Och så kom den helige ande. Gud själv kom ner rakt på dem och bosatte sig inom dem. Så när du bjuder in Jesus i ditt liv, när du gör Jesus till Herre i ditt liv, så tar en helig ande plats i ditt liv. Och du har Gud med dig alltid. Och han är din hjälpare. Så att han hjälper dig också. Så när du läser Bibeln, be också. Helige Ande, hjälp mig att förstå vad jag läser. Hjälp mig att förstå vad du vill säga. Men be också, helige Ande, hjälp mig att följa. Hjälp mig att leva efter det som står. Det är inte alltid lätt. Och där kommer vi kunna misslyckas ibland. Många gånger. Men be en helige Ande om hjälp. Och sen när du är ute i ditt liv, var du är i vardagen. Det är inte bara i kyrkan som Guds ord ska fungera. Det är inte bara när vi sjunger lovsång. Det är vardagen när vi möter våra arbetskamrater, våra klasskamrater. När vi är i vår familj, när vi träffar våra vänner. Det är där Guds ord får fungera. Och har du fyllt det med Guds ord? Är du fylld av den helige Ande som vi är när vi har tagit emot Jesu vårt hjärta? Då har du alla förutsättningar för att kunna leva på Guds ord och kunna dela med av det till andra människor. Och då kan det bli precis som i Jonas situation. Där hela den här staden på 120 000 människor fick bli räddade. Kanske är det en människa som behöver bli räddad idag, redan idag. Det är kanske en människa du ska ringa upp ikväll och säga, du, jag fick höra någonting i kyrkan idag, ett ord ifrån Gud som jag skulle vilja dela med mig av dig till. Det finns en framtid, hopp för dig. Jag har något jag vill säga till dig. Det kanske finns någon du behöver ringa redan ikväll och uppmuntra. Så ta och gör det. Bygg ditt liv på Guds ord och bli som den här mannen som bygger sitt hus på en klippa som så stadigt och stabilt. Och väljer du att leva efter Guds ord så står ditt liv stadigt och stabilt när svårigheter och problem kommer. Och du vet att du också får vara med och rädda många människor som behöver Jesus. Det behöver vi alla. Men vi knäpper våra händer och så ber vi tillsammans och sen finns det säkert möjlighet. Jag vet inte om de brukar ha förbönstund här fram om någon vill komma fram för förbön. Och jag tänker om du sitter här idag, först och främst innan vi ber vill jag bara säga det. Om du sitter här idag och du har ännu inte bjudit in Jesus i ditt liv. Du har inte gjort Jesus till Herre och Frälsare. Då är det dags att göra det idag. Jesus är här just nu och han vill möta dig. Han vill komma och fylla ditt liv med sig själv. Han vill komma och fylla dig med sin frid. Han vill komma och vara med dig varje dag. För Jesus, han är enda vägen till Gud. Och du är antagligen här idag för att du söker Gud. Annars skulle inte du vara här. Men faktum är att Gud, han söker dig. Redan innan du kom hit så hade Gud börjat söka dig och tala till ditt hjärta. Och berätta för dig att ja, men jag finns här, jag älskar dig. Jag har en framtid för dig, jag vill finnas med dig. Så om du är här idag och känner att ja, men jag har inte bjudit in Jesus i mitt liv än. Jag har inte gjort honom till Herre i mitt liv. Då är det dags idag. För Jesus, han älskar dig. Han dog på korset för din skull. För att han älskar dig, för att han har en framtid för dig. Så har du inte bjudit in honom än så är din tid att göra det just nu, här idag. Och är det andra saker du funderar på? Du kanske brottas med problem och svårighet som stormar i livet. Och du bara vill att någon ska be för dig. Så tar vi den stunden här också. Eller om du liksom har blivit berörd av det här ordet och du vill börja leva ett liv i lydnad. Så kan du också ta det tillfället att komma fram. Så kan vi också få be för dig att du får kliva in i det här livet ännu mer. Och jag tänker, brukar ni ha bänken här fram eller hur gör ni? Ja. Vi kör en sån inbjudan för de tre sakerna. Vill du bjuda in Jesus i ditt liv så han blir Herre och Frälsare? Har du problem och svårigheter som du vill ha hjälp med så kom fram hit till bänken. Eller om det här har rört dig, du vill börja leva ett liv ännu mer lydnad så sätt dig på någon av de här bänkarna. Mm. Precis. Ja, går det bra om vi tar det senare efter någon lovsång? Ja, precis. Och vi tar också, om någon har något mer bönämne så kommer vi ta det efter att vi har sjungit någon lovsång. Men jag vill bara ta en liten tid först för de här tre sakerna. För jag upplever att det här är viktigt och det här kan vara livsförändrande beslut som du tar just nu. Att bara få kliva in i ett liv tillsammans med Jesus. Att få lämna dina bekymmer till honom. Och att få kliva in i ett liv i lydnad och följa Guds ord. Så jag ber en bön nu och sen medan vi lovsjunger så kommer du fram och sätter dig på bänken här. Om det passar in på dig något av det här så ska vi be för dig. Så jag tackar dig Jesus för att du är vår Herre och Frälsare. Tack Jesus att du dog för oss på korset och att du har en framtid och ett hopp för oss vara en Jesus. Och du kom medan vi ännu var syndare när vi inte förtjänar dig. Det handlar inte om vad vi har gjort eller inte gjort utan du älskar oss så mycket Jesus att du gav dig själv. Du gav ditt eget liv för vår skull för att vi ska få vinna livet Jesus. Och du ser mina syskon som sitter här i bänkraderna just nu Jesus och du älskar dem var och en. Jag tackar Jesus för att din kärlek är så stor just nu. Jag bara ber Jesus om det finns någon här som ännu inte känner dig Jesus så ber att du just nu bara ska tala till den människan. Rör vid den personens liv och hjärta och bara visa hur mycket du älskar den Jesus. Vad du har tänkt, vad du har planerat för dens liv egentligen Jesus. Om det sitter någon här, Jesus, med oro, bekymmer och problem, så bara tacka Jesus för att du vill ta hand om det just nu. Att du vill komma med din frid i de situationerna, Jesus. Du vill komma med helande. Du vill komma med läkedom till kropp, till själ, till alla problem, Jesus. Och tack att du också ser oss i våra liv och hur det ibland kan vara saker som händer i vårt liv och det kanske är svårt att följa ditt ord och vi kanske gör fel och vi misstar oss. Men tack att du vill ge oss en andra chans och tack att du hjälper oss och undervisar oss om vad ditt ord säger och hur vi ska kunna leva det i vardagen. Och vi på så vis ska kunna få uppleva frihet i våra liv men också få med oss att andra människor fria, Jesus. Tack att du kommer just nu och rör dig här i lokalen och du berör var och en som är samlad. Kom med din närvaro, Jesus, och gör ditt verk mitt ibland oss just nu. Just nu.